Hej och välkomna till Ordfronten, Ordfronts förlags alldeles egna podcast. Idag ska vi träffa Pone Rui som har skrivit romanen Hölje. Och jag heter ju Pelle Andersson och är förläggare här på Ordfront förlag. Och det här är också årets första podcast, Ordfronten. Välkommen.
Tack.
Ja, den här boken, det är ett tag sedan du skrev en bok förut. Det var ju Araben. Som slog igenom liksom med lite buller och bång. Det var ju väldigt mycket uppmärksamhet och fick väldigt fin kritik och sådär. Hur kändes det? För det har vi egentligen inte pratat om riktigt. Eller i alla fall det är så pass länge sedan så jag kommer inte ihåg. Hur upplevde du det där att liksom komma med en debut och det hände så mycket kring det?
Alltså jag tror inte jag liksom riktigt förstod då att den fick så mycket uppmärksamhet.
Nej.
Eftersom jag liksom inte... hade någon erfarenhet. Nej. Men det är först efteråt som jag liksom har insett att sådär, gud vad många som recenserade och vad ofta det stod om den i tidningen och sådär. Så just då så tror jag väl bara att jag tänkte det är väl så här det är säkert så. Men det var ju fint att den fick så fin kritik. Sen vet jag att jag läste i de där recensionerna, men jag kunde liksom inte ta in någonting egentligen, förutom att jag bara letade efter något negativt. Liksom. Det var liksom det enda.
Det
så jag kommer inte ihåg riktigt vad som stod. Jag tänkte att jag borde läsa det där igen och få lite självförtroende.
Ja, precis. Ja. Men innebär det på något sätt att det var svårare sen för dig, alltså att skriva en ny bok? Alltså har det varit ett motstånd att tänka jag måste skriva så att jag få fin kritik igen eller är det bortskalat? Tänker man bara på sin egen bok? Det här ska jag skriva nu.
Jag vet faktiskt inte om det påverkade eller inte, men jag hade ju väldigt svårt att skriva efter. Det kanske jag hade haft ändå, det vet jag inte, men jag hade liksom ett par år där jag liksom inte fick ur mig någonting. Jag skrev någon liten novell liksom bara för att försöka få ner något liksom. Men det var väldigt så. Och så funderade jag också väldigt mycket på om jag ville skriva mer. Alltså det var också att jag... För mig var det sådär... innan jag blev utgiven så tänkte jag först att jag vill bara bli klar med en bok. Och sen när jag blev klar så tänkte jag vill bara få ut den här boken. Alltså att det liksom bara, jag kunde liksom bara se ett steg. Och så att det var också att jag funderade på vill jag verkligen skriva en till bok och sådär. Men sen så... ville jag nog det och så kunde jag liksom inte riktigt.
Nej.
Och sådär. Och sen när jag väl så hände lite andra saker i livet och jag blev tvungen att skriva klart min avhandling och då när jag absolut inte hade tid, då kom liksom lusten. Och det tror jag liksom också, alltså det tror jag hänger ihop att när man inte kan, då finns det liksom ingen press och då släpper det liksom. Sådär. Så att på den vägen är det. Så det blev ju lite skrivande där under några år. Och sen när jag var klar med avhandlingen så kunde jag liksom sätta igång.
Då hade det samlat ihop sig lite kanske.
Ja, precis. Då hade jag ett litet utkast och lite idéer och sådär. Så det har varit en liksom lång väg för den här. Ganska besvärlig väg. Sådär. Men också väldigt... mysigt liksom att ha ett projekt som man håller på med sådär, för sig själv så.
Och kanske också någonting som är någonting annat än forskning eller sådär.
Ja. Man är ju fri liksom och man får vara kreativ och så.
Och den här då, Hölje, den handlar ju om en mamma som precis har fått barn och är fortfarande kvar på sjukhuset. Och varför var det viktigt att liksom förlägga historien dit och just den här typen av händelse, tycker du? Alltså direkt efter en förlossning.
Ja, jag ville liksom att den skulle börja med att hon liksom hon vaknar ju upp i ett ögonblick och har inget minne av vad som har hänt innan.
Precis.
Och då ville jag att det ögonblicket skulle vara just när hon är på väg att trycka ut det här barnet, vilket ju också blir väldigt måste te sig väldigt traumatiskt, tänker jag, att vakna upp i den där smärtan liksom. Så det tyckte jag var spännande att liksom få föreställa sig hur det skulle vara och hur det skulle kännas och vilken hur den paniken skulle liksom
vara.
Mm.
För man kan ju också säga att det är liksom en bok om att på något sätt inte känna, alltså hela den här boken handlar ju, ja, som jag tolkar ganska mycket om en slags alienation, att man inte riktigt vet vem man är och i vilket tillstånd man är och att det är en ny värld på något sätt.
Mm.
Tror du att det är så för många att det också är just när, efter en förlossning eller framförallt kanske då när man blir förälder första gången, att det är så, att det är ett tillstånd man kliver in i, att det är en, att det öppnar sig på ett sätt en ny värld?
Mm. Ja, men det tror jag. Det tror jag att det delvis gör liksom.
Mm.
Inte på det här dramatiska sättet som för henne då. Nej. Såklart, men det tror jag absolut, att det är ju ett annat liv. Och det, det gamla livet dör och det nya, det är någonting nytt som föds.
Mm.
Och liksom, så som jag tänker kring det, så är det ju också inte en helt lätt förvandling, utan det är ju en kamp som pågår då mellan det här gamla som ska dö och som man liksom ska acceptera, aldrig mer komma tillbaka, och som ska begravas, och så ska det här nya då få. Så det är ju, det där är ju också ganska intressant med den kampen liksom.
Mm.
Det som ska få ta över och ja, att gå med på det. Och det vill man kanske inte alla gånger. Det är kanske inte alla som...
Tror du att det är så också vi... Alltså, genomgår man det här gång på gång, eller är det just när man får sitt första barn som den här grejen händer, tror du? Alltså den här nyheten, eller vad man ska säga.
Ja, men det tror jag. Ja. Det är första gången framförallt, tror jag.
Mm.
Det är ju en väldigt stor omställning. Det är ju kanske den största omställningen från inget till ett, tänker jag.
Mm.
Och det,
ja. Men när du har ju skrivit, man kan ju säga att det fanns sådana liksom diskussioner även i Araben.
Mm.
Det här att man inte känner igen sig, att man är en ny, eller att man har olika, man kliver in på något sätt från... Ja, man gör sådana omformationer eller metamorfoser nästan. Varför är det viktigt för dig att liksom, varför tycker du det här är intressant att undersöka? Vad är det i den här metamorfosen eller förvandlingen som du är ute efter eller som du söker?
Ja, men det är spännande med det här att känna sig främmande inför sin omgivning och sin kropp och sig själv och alla människor. Det tror jag liksom, för mig är det en inspirationskälla som verkligen bara ger mer och mer, och som jag liksom kan gräva i ganska mycket och ganska länge. Och det behöver man ju på något sätt ha om man ska skriva en bok som tar flera år och sådär.
Mm.
Man måste kunna gräva länge liksom. Och jag vet inte ens om jag är färdig med det än. Men det finns ju så många aspekter av det här att känna sig främmande som... Ja, men till exempel i Araben så handlade det ju väldigt mycket om exil och att känna sig främmande inför det nya landet, eller att ses som främmande av andra och definieras som den andra och sådär.
Och även inför sitt barn nästan.
Ja.
Eller hur?
Ja.
Alltså, vilka blir man i det nya landet?
Ja,
alltså, man kan ju välja olika roller och så blir man nya inför varandra.
Mm. Ja, precis. Och just att man inte då delar, en förälder och ett barn delar inte samma historia. Det skapar ju också ett liksom främlingskap. Där fanns ju också en diskussion om att skaffa barn då. Och då sker ju det där i ännu ett led. Därför att
just det.
Den här personen som befinner sig i det här mellanförskapet, som det kallas ibland, kommer ju inte ha samma erfarenhet som barnen. Som ju liksom får på något sätt riktiga rötter, eller vad man ska säga.
Mm.
Så det är liksom, det sker i tre steg. Och så i den här boken då, så är främlingskapet kanske mer någonting som händer där hon måste återupptäcka sin verklighet, därför att hon inte minns. Så det finns som en annan aspekt av det, som är där man liksom tittar på saker för första gången.
Mm.
Och där handlar det ju, ja, men där handlar det ju om att man då får se saker på ett sätt som man inte få se. Och så är det ju egentligen också med exil, att ja, men som att man, om man åker utomlands, så förstår man helt plötsligt vad som är svenskt, att man behöver någonting, en kontrast liksom, eller att folk som kommer utifrån kan analysera liksom den svenska kulturen på ett annat sätt. Så blir det ju för den här mamman Mona då, så är ju alla tingen och alla saker, alla människor också nya som hon liksom får titta på då på ett, så att hon ser också verkligheten på ett sätt som man inte ser när man är van och när vanan ligger där då.
Precis. Men det är ju nästan också som man upplever att Mona på något sätt nästan blir deprimerad i det, eller att hon blir så pass avskärmad från andra att hon, att det blir en ganska mörk upplevelse.
Ja, ja men det är en mörk upplevelse för henne. Hon är ju inte alls villig att liksom vara i den här världen på något sätt. Så att det blir, det är en väldigt, det är någon slags skräck liksom känsla där, tror jag.
Påminner den också, tror du, alltså just om den alienation man kan känna när man kommer till en ny kultur och ett nytt land också. Hänger de där ihop? Kan det vara en sån liksom, typ då, skräckupplevelse att vara i en värld som man inte egentligen vare sig har valt eller känner igen?
Ja, men det tror jag. Jag tror att det är en, det är lite olika perspektiv på egentligen samma känsla på något sätt.
Man tänker ju annars också att man skulle, om man tänker just Monas situation, ändå, alltså det finns ju ändå ett barn här som man tänker att borde liksom vara den här kraften som knyter tillbaka en till verkligheten. För oavsett hur världen ser ut, eller även om en kopp måste bli en kopp igen, så det här barnet är ju också det är ju nytt för alla på något sätt. Alltså det är en, men blir det också en slags alienation istället? Man undrar, vad är det här för någon varelse?
Ja, för henne blir det ju hon kan inte alls
connecta, eller vad du skulle heta på dålig svenska.
Ja, hon vill ju inte.
Hon kan inte skapa det bandet.
Det är ju också så jag föreställer mig då, om man skulle liksom vakna upp i det här ögonblicket och helt plötsligt ha det här barnet som man inte liksom har valt och så.
Man inte förstår var det kommer ifrån.
Så att hon vill ju inte alls, hon kan liksom inte alls kännas vid det här barnet.
Nej. Men tror du att det också är så att man någon gång, går vi alla igenom sådana faser, tror du, när vi blir föräldrar? Alltså att man har det här, man måste anknyta till barnet och det sker det alltid, eller de flesta gör ju det så småningom, eller att man gör det med en gång, men finns det liksom stunder, tror du, där man, när det här händer, där man undrar, vad är det här för barn? Eller
Ja, alltså det är säkert väldigt olika. Men det där är också så svårt att veta, för det är så himla mycket tabu kring föräldraskap och kring att älska sitt barn och sådär. Så att det är inte alltid att man liksom kanske får veta vad folk egentligen känner. Men jag tror ju absolut att det finns ju liksom en förväntan på att det ska finnas en kärlek från början. Som egentligen är helt orimlig, därför att speciellt när man inte vet vad det är som har hänt. Och man förstår ju inte, det är väldigt svårt att förstå vad det är som händer när man får barn första gången. Så jag tror ju att det där kan finnas där. Och jag tror att det där kan liksom, att man knyter ju an till en annan människa när man lär känna den. Och man känner ju inte sitt barn precis när det föds. Men på något sätt så finns ju ändå väldigt starka föreställningar, speciellt kring modern. Att man föder ett barn och sen är det fyrverkerier liksom. Och sen, sen är det ecstasy. Det är liksom det är någonting väldigt knarkigt över den där upplevelsen. Och jag vet inte om det måste vara så.
Nej.
Det kan ju vara så för vissa då. Att man får någon slags hormontillskott liksom. Men,
ja, det är väl meningen. Eller tänker jag. Alltså att biologin har på något sätt ändå försökt hjälpa till. genom att både adrenalinkicka och att med massa hormoner se till att man ska anknyta.
Ja. Men det behöver ju inte alltid funka.
Precis.
Men sen finns det ju säkert föräldrar som förstår liksom rent på ett intellektuellt sätt vad det är som händer. Men jag tror att det är ganska svårt ändå att förstå innan man har varit med om det. Så. Det finns säkert de som ändå klarar det och vet liksom vad det är som händer.
Ja, och så bestämmer sig kanske för att man ska göra, man vet hur man ska agera i alla fall i den här situationen. Det kan bli ett långt skådespel tills man
Absolut.
Ja, fake it till you make it.
Precis. det gäller ju att hålla skenet uppe där.
Men tror du att det också då är samma sak? För det kan ju vara, där kan man ju också dra paralleller till araben.
Mm.
Och pappan och dottern i araben.
Mm.
Just att man blir man utvecklas åt olika håll. Mm. Så man kanske egentligen inte känner igen varandra.
Mm.
Tror du att det är en vanlig erfarenhet för människor som liksom på något sätt lever i exil? Eller är det bara, är det just i din bok? Eller är det någon erfarenhet som du tror att folk bär med sig? Att man utvecklas olika?
Mm. Ja, alltså jag har ju bara observerat liksom människorna i min omgivning. Men det finns ju ett generellt en sån generell tendens i samhället kanske, där papporna, speciellt efter en skilsmässa, blir liksom väldigt isolerade och ensamma. Och de har inte varit pappalediga, de har inte tagit hand om barnen och de har försummat den relationen. Och den blir ju väldigt viktig då när man blir äldre.
Mm.
Och jag tror att det där förstärks av en exil. Därför att då har man liksom inte de andra nätverken. Man kanske har en stor familj, man har kusiner och man liksom har en familj. I andra länder kan det ju vara så att i Iran till exempel så tar ju familjen ganska stort ansvar. Man bjuder ofta in och man bjuder in alla och man bjuder liksom inte in den man tycker om, utan man bjuder liksom in de som tillhör familjen. Så. Mm. Så att man har ju alltid ett sammanhang, och har man inte det sammanhanget och samtidigt inte heller har sina barn då, så blir ju ensamheten väldigt påtaglig. Eller så tolkar jag det faktum då att jag har liksom observerat så många ensamma män i den generationen i min omgivning. Så.
Men det är väl det vanligare, alltså även jag som är liksom har massa svenska släktingar tillbaka ända sedan 1600-talet, även om familjen var invandrade från Finland då, så är det ju samma sak här, att det är oftast männen som blir ensamma om det blir skilsmässor och liknande. Och ibland tycker man också att de har sig själva att skylla. Man behöver ju inte dra sig undan från sina barn. Man kanske blir i och för sig till viss del utstängd, men ändå.
Mm.
Men det jag tänkte på i Hölje här, när du säger också det här att barnet är någon ny, och så var du inne här på ett intressant, tyckte jag, resonemang. Just att det blir, när du pratar om araben och pratar om Hölje, att det blir som en tredje, när man får ett barn så är det, kan det här liksom alienationen uppstå igen.
Ja, precis.
Mm. Att det blir liksom ytterligare en ett brott eller en ny exil mellan dem.
Ja, man säga. Precis. Det blir ju väldigt ett väldigt fullständigt avbrott där. Mm. Det blir väldigt tydligt då att just den generationen som befinner sig mellan två kulturer går ju liksom fram och tillbaka hela tiden och letar och söker och försöker sätta ihop någon slags pussel av det gamla och det nya som ska funka liksom. Mm. Och medan med det här nya barnet då, så blir det så otroligt tydligt att det är över.
Mm.
Och att nu är det här landet som gäller, och det är liksom de här barnprogrammen och de här barnböckerna. Precis. Och de här minnena, och det är liksom minnet av snö och åka skridskor och åka pulka.
Mm.
Och allt det där.
Även om klimatförändringarna håller på att förstöra
detta.
Ja,
så länge
detta.
Vi kan.
Precis, ja. Ja. Absolut.
Och att det, liksom, det andra är ju då helt och hållet borta. Alltså i alla viktiga bemärkelser i alla fall. Det kan finnas kvar som någonting litet sådär. Mm. Men det är ju till och med språket brukar, den där liksom tredje generationen, där brukar språket försvinna till exempel. Och även om det finns kvar, så är det liksom med konstgjord andning. Det är ändå liksom ingenting som är livsdugligt. Det är ingenting som egentligen är på riktigt. Så det där tänker jag också väldigt mycket på. Att det också då skapas ett främlingskap inför det här barnet som då har liksom helt andra rötter än de rötter som man själv har. Och det kan liksom tidvis vara dubbelt. Å ena sidan kan man ju glädjas åt det.
Mm, absolut.
Att,
att det är någon som är grundad.
Precis.
Här.
Precis. Liksom. Och liksom att på något sätt har ju det barnet också mer gemensamt med föräldragenerationen. Mm. De har ju båda rötter. Det är den här som står i mitten som liksom är så där fladdrande. Så.
Mm.
Och man kan glädjas åt det. Och man kan också kanske hitta ingångar till ett samhälle också. Och till en kultur genom det. Men det finns ju också hela tiden en sorg. Därför att man förstår att vi är liksom inte samma. Nej. Riktigt. Och den sorgen går ju både bakåt och framåt då. Mm. Ja.
Kan det också... Men just den personen som står däremellan får ju också då en position där man har... Kan det också ibland vara en positiv? Alltså att man har två världar, eller förstår du?
Mm.
Kan man...
Ja, att man kan se de två världarna.
Mm. Och förstå dem på något sätt.
Ja. På ett sätt som liksom de andra två generationerna inte kan. Nej. Absolut. Det är ju en tillgång att liksom kunna förstå... man kan förstå en kultur och liksom man kan förstå, ibland kan jag, har jag känt att jag kan förstå värderingar som jag liksom inte alls håller med om. Det är ju en tillgång.
Mm.
Att liksom kunna förstå hur den människan
tänker,
ändå tänker liksom. Och resonerar fast man tycker att den har så otroligt fel och så.
Mm.
Det är ju en tillgång, absolut.
Mm.
Det är liksom en nyttig erfarenhet på något sätt.
Måste man ha språket då för att göra den? Förstår du, hur viktigt är språket där? För det måste man ju också säga, det tycker jag alltid har varit så fascinerande med dina böcker, att språket känns så viktigt. Alltså att du sitter och du skulle aldrig kunna skriva liksom bara på slentrian eller liksom det här. Mm. Du tänker igenom varje formulering.
Mm. Jo, men språket är jätteviktigt. Det går kanske inte alls utan språket.
Nej.
Men
då är det också väldigt svårt att förstå varandra, tänker jag. Alltså, jag kan ju absolut inte alltså egentligen inga andra, möjligen engelska då hyfsat, men man kan ju fortfarande inte språket som man kan ett språk.
Nej. Nej, precis.
Och då att förstå andra tankesätt, andra sedvänjor, liv, hela att vara.
Ja. Och det går ju egentligen, du lär ju egentligen inte känna någon, tycker jag. På riktigt.
Nej.
När den personen pratar liksom ett andra språk.
Nej.
Så tycker jag det, att liksom man är ju inte riktigt sig själv på ett andra språk, inte på engelska och inte på något annat språk. Precis. Heller. Och det gäller ju också alla de som kommer hit, att de liksom är ju sig själva på sina modersmål. Men
hur upplever du det själv, får jag fråga det? Alltså just
språkligt.
Ja, alltså, vilket språk är ditt språk?
Ja, nej, men det är ju, ja, det är ju väldigt tydligt för mig att det är svenska.
Mm.
Därför att ett språk är liksom, behöver ett land för att vara levande. Det verkar vara så. Det behövs en kontext med massa talare, det behövs liksom media, det behövs musik, det behövs skämt, det behövs humor. Det går liksom inte egentligen att ta ett språk och liksom exportera det och sen tro att det kan överleva liksom i det här nya landet. Det blir väldigt märkligt. Så att min persiska är liksom väldigt konstig. Jag kan prata om de ämnen som jag brukar prata med mina föräldrar om.
Mm.
Men jag kan liksom inte prata om något annat.
Nej.
Jag kan liksom inte prata om, jag kan inte läsa litteratur, jag kan inte förstå vad de säger på nyheterna. Jag kan inte läsa en akademisk text. Jag kan liksom inte...
Nej.
Det är så, jag kan liksom inte heller kanske prata med en bondgård sådär, som man gör med barn.
Nej.
Det är väldigt mycket bondgård. Då ska man kunna namnen på alla de här djuren och sånt. Det kan inte jag längre. För det är ingenting som jag och min mamma pratar om.
Ja. Ni sitter inte och så pratar liksom, om bondgård.
Nej, det gör man ju inte. Liksom, utan det blir väldigt så begränsat. Och det blir väldigt på något sätt onaturligt. Och liksom... någonting som är lite trasigt och lite märkligt. Och också för den, där har ju Kalifatide säger ju att när man byter land så konserveras man.
Mm.
Och det där är väldigt tydligt med den första generationen då, som har, om de har bott här länge.
Mm.
De pratar ju liksom ett språk som man pratade för 30 år sedan.
Precis.
Så de hänger ju inte heller riktigt med på liksom de här diskussionerna på Facebook och liksom vad ungdomarna säger och eller heller vad som har hänt i samhället. De liksom behöver inte heller förstå liksom de här förändringarna.
Nej.
För de är liksom kvar
i hur det var förr.
Ja. Mm. Så det är liksom väldigt mycket konstgjord andning.
Mm.
Så jag tror liksom att ett språk behöver ett land ändå för att på riktigt kunna leva liksom.
Mm. För det säger man ju även om just det här med konserveringen och så, alltså till exempel den svenskan på något sätt har ju en äldre form, har ju funnits på Gotland till exempel i vissa, alltså man säger även på Island finns det ju ett äldre, alltså en äldre form av ett gammalt språk. Och även säger man ju att den samiska kulturen till viss del är liksom, det samiska språket är också ett gammalt språk, och att det också är en till viss del då en konservativ också kultur, utan att jag nu vill säga att samer är konservativa, men att det blir att man gärna formar sig kring en, alltså också i det här att man ska skydda sin kultur och skydda sig själv kanske. Och skydda sitt språk, så kanske man inte vågar riktigt ta in influenser, och ja, det är lättare för ett majoritetssamhälle att ha det självförtroendet att bara, alltså det gör väl inget om vad som händer med vårt språk.
Ja, där kan ju saker ske för att de sker. Man behöver, man kanske inte tar ett så aktivt beslut kring att nu måste vi måste prata det här språket till exempel. Ja.
Men då är det ju också så att barnet som Mona får i boken kommer ju också då att ha svårt att, du sa att man på ett sätt blir man ju lika, för man har rötterna i två kulturer, medan den Mona i det här fallet är den här som fladdrar mitt emellan då, kunde man ju säga. Men då kommer ju också den här språkförbistringen att vara kanske total.
Där dör ju oftast det här arvspråket som det ibland kallas då. Det kan man nästan alltid se när man också tittar på familjer. Alltså med den tredje generationen. Liksom med den andra försöker man. Och det handlar ju också om vilket språk som man känslomässigt känner sig mest bekväm med. Det är ju, man vill ju som sagt vara sig själv, liksom, tänker jag, inför ett barn. Det finns ju föräldrar som till exempel som inte är modersmålstalare engelska, som pratar engelska med sina barn. Och så. Men de allra flesta människor vill ju liksom tala det språk som man är mest bekväm med och där man är sig själv. Och så den första generationen pratar ju ofta modersmålet med sina barn. Men för min generation då så blir det ju inte alls lika naturligt.
Precis.
Och då dör liksom språket där. Det är väldigt vanligt. Och speciellt då om man har en partner som inte heller
pratar persiska eller arabiska eller vad det nu kan vara.
Då dör ju språket. Det är nästan alla som är sådär halvtyskar, halvspanjorer. De brukar ju vara ganska dåliga på sina
ursprungsspråk eller vad man nu ska kalla det. Arvspråk.
Så det går väldigt snabbt. Det går snabbt. Och det tror jag liksom beror på den här konstgjorda andningen. Man liksom håller någonting vid liv som egentligen inte liksom kan leva här.
Nej.
Och så dör det väldigt snabbt. Så. Men det måste man ju inte, jag menar, det är skillnad med samerna. Där är det ju viktigt att hålla det här språket vid liv, men kommer man från en kultur där man pratar arabiska eller persiska eller turkiska eller tyska eller vad det är, då behöver man inte sörja det, för språket finns ju kvar liksom, så det är ju, ibland är det väldigt allvarligt
att språk dör ut. Du är ju lingvist också, hur ser du på det? Ser du på språk ungefär som vi ser på arter av blommor? Alltså att det är viktigt att de ska bevaras.
Det är viktigt och det är ju en tragedi egentligen för mänskligheten varje gång ett språk dör ut, därför att vi inte riktigt, det kan man ju tycka, vad spelar det för roll och så vidare, men det finns ju massa, vi vet ju så lite om språk och speciellt språklig mångfald, och varje gång de här lite mindre språken dör ut så försvinner ju massa kunskap om människans kognitiva förmågor. Vad kan språken, hur kan de se ut och vad finns det för begränsningar? Det där säger någonting ändå om våra hjärnor. Och skulle vi sitta här då med ett gäng bara stora standardspråk, så skulle vi ju inte alls ha möjlighet att liksom.
Det är bara granskog liksom.
Ja, precis.
Det är tråkigt. Det är mycket tråkigt.
Ja.
Nej, men för jag har tänkt på det också med min, det är ju samma med min frus familj. Alltså min fru pratar ju meänkieli.
Ja.
Men hon kommer ju vara, inte ens hennes syster gör ju det. För där har inte, hon har inte haft samma nära kontakt med mormor där, som var den som pratade finska eller den kulturen. Och då är det nu nästa generation, då är ju meänkieli borta.
Borta, ja. Mm.
Så det är samma sak med sådana typer av minoritetsspråk. Absolut. När man liksom förflyttar sig från den kulturen. Jag menar, i Tornedalen är det ju fortfarande relativt levande meänkieli. Alla pratar ju meänkieli eller finska, så att där går det ju att leva så. Men så fort man flyttar därifrån.
Ja, så blir det svårt. Ibland så kan det också vara så med språk att det, jag tror att med samiska, sydsamiska har jag för mig, är det så att liksom en generation fick inte tala det. Och man, så där finns det inte. Men sen har liksom barnbarnen då tagit upp det. Så att det kan liksom också gå...
För det blev skyddat sen. Eller liksom.
Ja, och man hade ett intresse av att tala det. Och då gick man tillbaka till sin mormor och farmor och lärde sig det där. Och då gör man ju ett väldigt aktivt... Liksom, det är inte egentligen en, vad ska man säga, naturlig process.
Nej.
Det naturliga är ju att det hade dött då. Men då går man liksom emot det och bestämmer sig för att nu ska vi lära oss det här. Det har man gjort några gånger i historien. Så det verkar ju vara det som händer med samiska nu, att man liksom har en generation som har talat, deras barn har inte talat för att de fick inte i skolan och så vidare, men barnbarnen talar nu, så att det liksom går åt andra, det kan gå åt andra hållet också. Just det.
Man kan få ett språk och börja leva igen, ungefär som man kan även rädda arter.
Precis, ja.
Men när du skrev Hölje, hur, just det här med språket då, om man tänker när man skriver sin debutroman som araben och tränar sig fram eller övar sig fram eller hur man nu gör för att få sitt språk. Hur kändes det nu när du skulle skriva Hölje? Hade du då, upplever du att du typ hade ett språk för att skriva en roman? Eller fick du uppfinna det på nytt?
Ja, alltså det var en ganska bra process för mig. Det började liksom med att jag, precis som araben, tvivlade så otroligt mycket på om jag överhuvudtaget kunde skriva, kan jag skriva, har jag språket, har jag det som, är det tillräckligt bra liksom. Men det som hände sen var att jag insåg att jag kan ju alltid, jag fick liksom lite bättre självförtroende och kände att jag kan ju alltid fixa det här språket
sen.
Att liksom jag kan ju också fokusera lite på intrigen nu och bara vad är det som ska hända här och hur ska allt hänga ihop, och hittar jag något dåligt stycke så behöver jag liksom inte bli helt deprimerad i 2 veckor, utan jag kan fixa det sen.
Så. Ja, precis.
Och det tänker jag, det måste vara en del av det här hantverket, att man förstår liksom att det där kan jag, och jag behöver liksom inte bara gå in i ett mörker nu för att det blev lite fult här, utan...
Nej. Ja, för annars kommer det ju ta så nu har det ju tagit ganska lång tid, men det har inte bara tagit tid för att du har suttit där och försökt skriva mening för mening, eller hur? Du har ju, det först var en paus också, så att men det kan ju också bli oerhörda oöverstigliga hinder då ju. Alltså, att man faktiskt inte klarar av att skriva en bok om man inte kan lägga det åt sidan och gå vidare.
Så det var en väldigt trevlig erfarenhet tycker jag. Att, och jag tänker mig också lite, jag tröstar mig väldigt mycket med att skriva ett hantverk, det tar liksom hela livet att lära sig, så man behöver inte heller tänka liksom att man är färdig, det är man ju verkligen inte, utan jag tänker liksom att kanske den där 20:e boken, den där 10:e boken, den kanske liksom,
det här kanske blir
den
perfekt,
kanske man sätter liksom riktigt sådär. Ja men det tänker jag, den typen av erfarenheter är nog väldigt positiva, att man liksom, jag har skrivit båda böckerna också i liksom ett kaos på något sätt. Att jag har liksom inte satt mig ner från början och tänkt så här vad som ska hända och skrivit liksom någon slags disposition eller så.
Nej.
Vilket jag tror egentligen är ganska dumt. Det tror jag är väldigt tidskrävande. Att bara skriva i ett kaos och sen försöka reda ut det där. Men det tänker jag nu att jag kanske ska försöka göra. Det har jag liksom gjort nu. Jag håller på med 3:e manus här som jag... Och där har jag gjort så och tänker att ja, men det kanske är så här man ska jobba. Då kanske man liksom, att man först tänker på de stora dragen och sen slipa på språket sen liksom och så.
Ja, men det kan väl, alltså, ibland är det väl också så att man kan ju skriva en liksom, börja skriva något som man känner, ja men det här är ju någonting som ska vidare. Sen kan man ju börja fundera på hur det här ska struktureras eller upptäcka saker att ja, men jag behöver nog komma hit i berättelsen, eller den här konflikten måste nog brisera här för det kan ju vara svårt att bara skriva och skriva och skriva och skriva och sen sätta sig och redigera och försöka hitta det där sen. Absolut.
det kanske kommer ett kaos också.
Ja.
Man kanske ångrar sig och tänker så här, det här ska inte alls hända. Så det kanske inte går att komma ifrån det där, jag vet faktiskt inte.
Nej. Men vad är det som driver dig när du skriver den då? Är det liksom själva att du vill plötsligt berätta en berättelse, eller är det en människa som dyker upp, eller är det någon så här språk, alltså rent språkligt, att det är bara härligt att sitta och skriva meningar, eller var är det, finns ju så många olika författare, hur man går in i det här, vad är det som driver berättelsen?
Ja.
Eller vissa som Jonna Ivide som vi precis har släppt, han har ju oftast bara en bild, eller förstår du, han har sett något och så den bilden ska sen in, och så kan han ha 5-6 bilder som han vill binda ihop.
Ja, men i det här tredje manuset så har jag faktiskt också, jag har också en bild. Jag fick se en bild och så tänkte jag, och så fick jag liksom, så satte jag ihop det med någonting annat som jag hade tänkt. Men nej, men annars har det nog varit, med de här andra två böckerna så har det ju varit mer liksom en intellektuell grej. Att jag har tänkt. Och så har jag skrivit. Men då kanske jag har skrivit massa olika dokument. Och så vet man inte riktigt vilket av de där som ska leda framåt.
Precis.
Då. Men att jag, liksom, jag skriver, men jag tänker också väldigt mycket. Men vad är det jag vill ta mig an här? Och i det här fallet så handlar det ju väldigt mycket för mig om att så här, gestalta ett främlingskap, och det är väldigt tacksamt då om det är en person som inte har ett minne.
Ja, precis,
att då kan man
perfekt
återupptäcka allting så, och liksom också gå, sitta och föreställa sig lite hur den ångesten och den paniken känns och så.
Och sen så valde du ju också kanske den mest dramatiska, eller ja, tillfället att inte ha ett minne.
Ja, precis.
Jag kan inte tänka mig något värre, liksom, ja, ställe och att inte veta vad som har hänt.
Ja. Och att barn är också väldigt stor som inspirationskälla. Det finns så mycket man kan dra i där när det kommer till den. Så det är liksom de två.
Och det blir intressant tycker jag med Helly, för det blir också som att det är två saker, alltså det är två, både hon och Mona, att hon föds ju på något sätt som människa i det ögonblicket hon själv föder ett barn. Så det är liksom två gestalt eller två människor som ska börja ett nytt liv.
Ja, absolut.
Så det blir väldigt, ja, det skapar ju otroligt mycket tankar.
Ja.
Alltså man vill veta vad, och så sätter det igång en massa saker inom en själv. Man börjar tänka på, vem var jag då när jag fick barn? Alltså hur har jag anknutit till mina barn? Alltså man börjar ju, det är så många bollar som börjar rulla i huvudet. Så man nästan tappar bort ibland din berättelse.
Mm.
För det är så mycket som, ja, det blir ju ett slags terapi i en själv. Mm. Alltså man börjar gå tillbaka till vem man är.
Mm. Ja, men vad intressant.
Mm.
Ja.
Men just när du gjorde det här, Hur mycket tänkte du att det var en bok om just moderskapet eller det här födelset, eller var det just som du sa, är det just alienationen du är ute efter att försöka, eller främlingskapet som du är ute efter att undersöka?
Ja, men det var nog det från början, och jag hade också olika versioner, vilket så här i efterhand känns det naturligtvis så otroligt onödigt att man har gått ner på massa stigar som inte har lett någon vart. Det måste kanske vara en del av processen.
Mm.
Men jag hade andra konstellationer, två vänner och två väninnor och liksom, alltså, så att det tog ett tag innan jag liksom kom fram till den här konstellationen. Så här i efterhand så tänker jag att man kanske, ja, jag vet inte, det är lätt att liksom vara efterklok så där och tänka att jag skulle bara valt något och inte
slösat. Nej, men du kanske hade valt fel då.
Ja, ja, kanske.
Hade det varit möjligt att skriva boken utan att ha fått barn själv, tror du? Är sådana erfarenheter?
Ja,
är det...
kanske inte. Ja. Det kanske skulle gå.
Mm.
Det går ju faktiskt att fantisera ihop det mesta, liksom.
Ja, absolut.
Smärta kan man ju, det kan man ju fantisera ihop. För det, alla har ju känt smärta.
Mm.
Jag börjar värja mig faktiskt ganska mycket mot det här att man bara ska skriva om sina egna erfarenheter.
Mm.
Jag tänker liksom att det är väl precis det som en författare egentligen inte gör.
Nej, precis.
Man hittar på liksom. Mm. Man tänker sig, hur var det den där gången när jag hade ont?
Mm.
Och så hittar man på kring det. Och så hoppas man att det där håller liksom. Det är ju en fara naturligtvis. Att det ska hålla då. Att de människorna som har varit med om den erfarenheten ska.
Men de sitter ju inte heller på ett facit. Nej. De vet ju bara sin erfarenhet.
Ja.
Alltså ändå, det måste man väl ändå säga att alla erfarenheter är ju ändå helt unika.
Ja.
Det beror ju på vem du är att möta just det här.
Ja. Och jag tror att nu, det finns ju en sån diskussion nu i vårt samhälle att man liksom inte, att man ska ge företräde och så vidare, som jag absolut tycker att man ska göra rent politiskt, men i en skapande process så tänker jag mig ändå att vi måste alla vara fria att få föreställa oss och att få skriva om sånt vi inte har varit med om och att få liksom skapa karaktärer som inte är oss själva, annars blir det otroligt trist liksom.
Ja, och det blir ju helt meningslöst. Alltså det vi använder, alltså både skrivakten och läsakten är ju otroligt lika varandra i det att vi vill undersöka något som vi inte kan eller inte vet så mycket om, eller att vi vill gå in i känslor som vi har i oss men som vi kanske inte förstår.
Ja.
Alltså det är ju hela grejen. Ja. Så att då blir det ju som att vi har begränsat litteraturen till att bli någon slags dagbok.
Ja,
och det var ju inte meningen.
Nej.
Alltså romanen finns ju av helt andra skäl.
Ja,
så.
Ja, det är ju där det där kreativa finns ju.
Mm.
Så att om man hade skrivit den här utan att ha fött barn så kanske man hade skrivit en lite annorlunda bok. Men det betyder ju inte att den inte hade varit relevant för de som också har den erfarenheten. Nej, men så det tror jag absolut man kan göra faktiskt. Jag tänker inte att man ska vara så där ängslig och begränsa sig faktiskt, utan jag tänker att man ska vara modig liksom.
Ja, nej, men jag tror att det är viktigt att vi vågar liksom värna det, alltså faktiskt på riktigt värna rätten att alla får leva sig in i allas liv.
Ja.
För det gör ju också att vi kan mötas på något sätt. Alltså det är ju ändå empati.
Ja.
Och att vi delger våra tankar om våra liv liksom.
Och tidigare har ju inte det varit något problem.
Nej.
Alltså Vilhelm Moberg, han åkte ju och skrev om människor som hade bytt land. Och jag känner igen superväl de processerna och de tankarna som han beskriver. Och han har ju inte gjort den resan själv.
Nej.
Så att jag tänker också liksom att det är där man... Det där gör ju författare hela tiden egentligen. Så det är ingenting man ska liksom känna sig begränsad av egentligen.
Nej, och sen måste man ju också tänka att den här, om man tänker barnet som föds i Hölje, måste ju någon gång ha också en möjlighet att försöka leva sig in i både Mona men tidigare generationer. Alltså det är, så det finns ju så många, det är, historiskt kan vi ju alltid, måste vi ju alltid fantisera.
Ja, precis.
Så jag kan ju inte ha en erfarenhet som en 1500-talsmänniska.
Nej.
Men ändå så måste vi kunna få försöka gestalta 1500-talsmänniskan. Så det har vi ju hela tiden. Och då är det ju aldrig någon som bråkar.
Nej, precis. Nej, men det är mer... Ja. Ja, men precis.
Jag tror vi ska avrunda där. Tack så hemskt mycket, Pone Rohi, för att du kom hit och pratade om Hölje.
Mm. Tack.
Och jag ser verkligen fram emot nästa bok då. Och roligt att du redan har börjat skriva. Det är ju annars ett gammalt stalltips från förläggaren. Börja alltid skriva på det nya innan den
här. Du har gett mig det tipset en gång i tiden. Det är därför jag har gjort det.
Från coachen.
Ja, precis.
Mm. Tack så hemskt mycket. Det var allt för Ordfronten den här gången. Och så återkommer vi snart igen. Tack. Hej då.